Genom snön. Berättelse från Kolyma 1 av Varlam Shalamov. Översatt från ryska av Ola Wallin. Inläst av Ove Ström och producerat av bokförlaget Esats. Genom snön. Hur trampar man upp en väg genom orörd snö? En man går i täten. Svettas och svär. Han orkar knappt röra fötterna framåt. Sjunker ideligen ner i den lösa djupa snön. Mannen går långt i förväg och markerar vägen med oregelbundna svarta gropar. Han blir trött, lägger sig i snön, tänder en papiross och matjorka röken breder ut sig som ett blått moln över den vita gnistrande snön. Mannen har gått vidare men molnen svävar kvar där han vilade. Luften är nästan orörlig. Vägar banar man alltid stilla dagar. För att blåsten inte ska sopa bort de mänskliga ansträngningarna. Mannen söker själv ut ett riktmärke i den snövita oändligheten. En klippa. Ett högt träd. Mannen styr sin kropp genom snön som en rorsman. Styr skeppet från udde till udde ut med floden. Längs det smala och otydligt upptrampade spåret följer 5-6 män. Skuldra vid skuldra i rad. De trampar bredvid spåret, inte i spåret. Vid ett i förväg bestämt ställe vänder de om och går på nytt så att den orörda snön trampas ner där ingen människa ännu har satt sin fot. Vägen är banad. På den kan människor, slädkolonner, traktorer ta sig fram. Om man hade gått vägen i den förstes fotspår skulle det ha blivit en märkbar men knappt framkomlig smal gång, en stig, inte en väg. Gropar i vilka det är svårare att ta sig fram än över ett orört fält. Det är tyngst för den som går först. När han inte orkar längre går någon annan av de 5 i täten. Var och en som följer spåret, också den minste, också den svagaste, måste trampa på ett stycke orörd snö och inte i någon annans fotspår. Och på traktorerna och hästarna färdas inte författarna utan läsarna.
1956.
På anstånd. Man spelade kort hos hästskötaren Naumov. Vakterna brukade aldrig titta in i hästskötarnas barack. De tyckte helt korrekt att deras huvuduppgift var att övervaka dem som hade dömts enligt artikel 58. I regel lät man inte kontrarevolutionärerna ta hand om hästarna. Visst, den praktiskt lagda ledningen muttrade i smyg, men gick miste om de bästa, noggrannaste arbetarna. Men på den här punkten var föreskrifterna entydiga och stränga, kort sagt. Det var säkrast hos hästskötarna och där samlades de kriminella varje natt för sina kortspelsdueller. I högra hörnet av baracken hade man lagt ut brokiga vaddtecken på de undre britsarna. I en ståltråd kring hörnestolpen hängde en brinnande kolymka, en liten bensinlampa av eget fabrikat. På locket till en konservburk hade 3-4 öppna kopparrör lötts fast. Det var hela apparaturen. För att få lampan att brinna la man glödande kol på locket. Bensinen blev varm, ångorna steg genom rören. Bensingasen tändes med en sticka och började brinna. På täckena låg en smutsig dunkudde och på var sin sida satt spelarna med benen under sig som burjater. Den klassiska positionen för en kortbatalj i fängelset. På kudden låg en ny kortlek. Det var inga vanliga kort, det var egentillverkade fängelsekort som värvets mästare framställde häpnadsväckande snabbt. Till tillverkningen behövde man papper, vilken bok som helst, ett stycke bröd som tuggades sönder och pressades genom en trasa för att få stärkelse att klistra ihop bladen med. En stump anilinpenna istället för typografisk färg och en kniv att skära ut schablonerna och själva korten med. Dagens kort hade just skurits ut ur en volym av Victor Hugo. Den lilla boken hade glömts kvar på kontoret igår. Pappret var stadigt, tjockt. Man behövde inte klistra ihop sidorna som när pappret var tunt. Vid visiteringarna i lägret beslagtog man strikt alla anilinpennor. De beslagtogs också vid kontrollen av ankommande paket. Detta gjorde man inte bara för att stävja tillverkningen av dokument och stämplar. Även på det området fanns det många konstnärer, utan också för att krossa konkurrensen till det statliga kortleksmonopolet. Av anilinstiften framställde man bläck och med bläcket förde man över mönstret till korten genom den framtagna pappersschablonen.